Hej och välkomna till ett nytt avsnitt av Klimatekot. Idag ska vi prata om odling och närmare bestämt permakultur. För tänk om du slapp gräva när du vill göra ny rabatt eller slapp rensa ogräs, och vore det inte väldigt bra om dina växter verkligen stormtrivdes på tomten? Kanske går det faktiskt att få det så, det ska vi få reda på idag. För jag har med mig David Viljebrand här i studion, och han ska hjälpa oss att förstå det här. Välkommen hit, David.
Tack så jättemycket.
Du har ju som grottat ner dig i det här med permakultur.
Ja, det kan man nog säga att jag har. Det blev så.
Ja. Varför blev det så då?
Ja, det är väl flera saker som ledde mig dit för ganska många år sedan. Ett intresse för kost till exempel. Funderar mycket på vad jag stoppar i mig och vad jag stoppar i mina barn. Vad det är i maten vi köper på affären. Och insåg att det är inte så jättebra grejer alla gånger. Men också hur hela samhället fungerar kring matproduktion. Och hur sårbara vi är egentligen när vi är beroende av import och sånt där. Så att, och lite, ja, men lite gör det självanda överhuvudtaget. Och allt det här så ledde väl fram till att jag blev intresserad av självförsörjning, småskalig odling, djurhållning och så vidare. Och sen dök jag på det här begreppet permakultur och blev väldigt fascinerad över det konceptet eller det sättet att tänka. Sen såg jag också då att det fanns en sån certifieringskurs som jag gick för snart 10 år sedan.
Ja, men just det. Vad var det då med permakultur som lockade dig?
Det var nog mycket det här helhetstänket och helhetsperspektivet. Det är en av principerna inom permakultur att man går från helhet till detaljer. Att man ser på något sätt den stora kartbilden först innan man gör någonting mer konkret. Och det kändes, framstod som väldigt klokt. Och en väg framåt också. Det finns ett hopp i det. I en tid där vi fler och fler inser att så som vi producerar mat nu är ohållbart. Men tanken på att gå tillbaka till förindustriellt jordbruk med svett och armod och oxar eller sådär, inte heller känns rimligt.
Mm, just det. Jag tänker att du ska få förklara lite grann vad permakultur är, för att många lyssnare har kanske hört begreppet, för vissa kanske det är helt nytt, men alltså vissa kan lite mer. Mm. Men om du tar det från början så, vad är permakultur egentligen?
Ja, precis. Om vi börjar med ordet så är det ju en sammanslagning av permanent agrikultur.
Okay.
Och det är ett begrepp som myntades på 70-talet av två stycken personer verksamma i Australien. David Holmgren och Bill Mollison. Och de drog ifrån, alltså använde sig av kunskap inom systemvetenskap, systemekologi, naturgeografi, men också alltså traditionell kunskap från naturfolk, då i det här fallet Australiens urfolk. Så, och det finns många sätt att, det finns flera definitioner av permakultur, men det handlar om att härma naturliga ekosystem. Om man tittar på en skog så finns det liksom en skörd hela tiden av växtfiber och till och med ätbara saker och sådär. Och det finns inget avfall, utan allt liksom går i cykler så om man inte rör ekosystemen. Och så ser man då hur kommer det sig att det här liksom funkar och är hållbart. Och så ser man olika principer inbyggt i naturliga ekosystem. Och så försöker man använda det, men i en mer medveten design, till exempel på en gård eller en villaträdgård eller i en större skala, och applicera de här principerna. Och mer praktiskt så handlar det om att gå mer mot perenna växter. Att se till att matjorden blir bördigare och bördigare. Att integrera olika element i ett system, alltså olika saker. Det kan vara
typ vatten och alltså, är det sådana saker då typ, vi pratar om? Eller?
Precis, typ vatten, växter, odlingssystem, växthus, djur, och hitta liksom fruktbara kopplingar. För det är precis det vi ser i ekosystem. Om vi tar ett element då, till exempel daggmask eller skogsmus eller vad det kan vara. Så man studerar så ser man att det finns många kopplingar med andra djur och andra växter som är gynnsamma. De behöver annat ett nät av interaktioner och relationer. Mm. Och så försöker man också tänka då när man gör permakultur och designar. För det är också väldigt viktigt då inom permakultur att man börjar med att observera. Att se vad har vi för någonting. Vad finns det för förutsättningar på den här platsen?
Ja, för det finns inget helhetskoncept så att säga. Att så här gör du när du ska odla efter permakultur. Utan det handlar väldigt mycket, vad jag förstår, om just det lokala.
Ja, precis. Att man kan inte säga på förhand så här, det här är permakulturodling. Det är inte en teknik på det sättet. Utan det är ett sätt att tänka, kan man säga. Ett sätt att nå fram till en konkret implementering av olika saker.
Mm.
Inte ett recept. Hur man når fram till en viss design.
Mm. Mm. Ganska tvärt emot hur vi kanske tänker numera idag när vi ska odla. När man snarare ser, man bläddrar lite i någon tidning och man tittar, åh vad fint, en sån där rabatt vill jag också ha. Och sen så
precis.
Gör man det liksom.
Ja, det går ju mycket trender också att det är pallkragar eller så är det, nu ska det vara odlingsbäddar si och så och täckodling och så här, men oftast är det inte sån djup reflektion över varför har jag valt just det här odlingssystemet.
Mm.
Och det är inte alls säkert att det är bäst att ha till exempel täckodling, även om det oftast är väldigt bra, så kan det finnas platser och situationer där det kanske inte är det bästa med täckodling av olika skäl. Det kan handla till exempel om att man har väldigt stora problem med sniglar till exempel. Det har vi ju inte här uppe i Västerbotten.
Nej.
Tack och lov än. Jag har i alla fall inte det. Så för mig fungerar det utmärkt. Och jag använder gräsklipp då. För att det är en resurs som jag har på platsen.
Mm.
Någon annan kanske ska använda något annat. De kanske har väldigt mycket löv eller något annat.
Mm.
Så att det här, man utgår alltså från vad man har för resurser. Tänker liksom cirkulärt, tittar runt omkring sig. Vad har jag att tillgå här?
Mm.
Tyvärr så även odlingstrenden präglas ju mycket av det här att man ska köpa någonting. Att det är mycket, som alla nyvunna intressen så handlar det om att man ser sig själv som konsument. Vad ska jag köpa? Det där det börjar.
Ja, precis.
Och det är inte så bra, tänker jag. Om målet är att minska konsumtion och försöka tänka mer hållbart.
Så att om jag vill börja med permakultur nu då, så ska jag inte dra väg till närmsta blomsterhandel och börja shoppa?
Nej, jag tycker inte det.
Vad ska jag göra då?
Man ska se vad har jag för mål och vision och vad vill jag med det här? Det är där det börjar. Och sen se vad har jag runt omkring mig?
Mm.
Vad har jag för resurser? Och det kan ju vara, jag menar, bor man kanske i en lägenhet och så kan det vara svårt. Men de flesta kanske har någon gammal glassburk eller någonting. En granne kanske har lite tomatfrön över och så. Att man börjar se vad som finns.
Mm.
Och det är en av permakulturens principer är ju catch and store energy på engelska då, alltså att fånga och lagra energi. Och energi kan ju också vara bundet i material, materia, tillverkade saker. Och vi har ju ett enormt flöde av energi idag. Och mycket som slängs och inte tas tillvara. Att liksom försöka fånga upp det då. Att inte producera avfall. Se gynnsamma kopplingar. Att någon annans avfall kanske blir din resurs. Och tvärtom. Man tänker liksom cirkulärt. Och det här kräver observation. Att man har lite grann ögon för de här resursflödena och energiflödena. Det kan man tänka även på en kommunal nivå. Att se vad finns det för flöden ekonomiskt och materiellt och så här, transportmässigt. Och se, finns det några gynnsamma samordningsvinster eller kopplingar man kan göra?
Mm.
Ett konkret exempel som jag själv drog nytta av var att jag observerade då ett sån här renoveringsprojekt här i Umeå där väldigt mycket gamla fönster kastades bort i containrar. Jag insåg att det här kommer bara att förstöras. Och glasrutor och karmar, det är ju väldigt hög energinivå. Även om de då tyckte man inte dög då till det här huset på grund av olika standarder och krav och så här. Så tänkte de här skulle kunna ha ett långt efterliv. Det var inget fel på dem.
Mm.
Mer än att det var två glasfönster. Så jag frågade, ska ni kasta bort de här? Eller kan man få ta tillvara på det här? Ja visst, ta så mycket du vill. Så jag körde min bil full fram och tillbaks med de här rutorna. Och det blev ju sen ett växthus.
Just det.
Hos mig. Så det var ju väldigt värdefullt för mig.
Ja, men precis. Så ta tillvara på det man har. Men, och det handlar mycket också om att ta tillvara kanske då det som finns på tomten. Det är ju ganska vanligt numera att vi packar släpvagnen full om man har en villatomt till exempel eller en gård. Och sen så drar man iväg till återvinningen och lämnar sitt ris och sina löv och sina äpplen och allting sånt där.
Ja, precis. Och nu det är lätt för mig kanske att säga som har lite större gård. Då, men jag har svårt att förstå hur man kan lägga resurser på att köra bort saker som grenar och löv och sånt där. För mig är ju det någonting värdefullt. Visst, om man har en väldigt liten villaträdgård så kan det vara svårt att kanske ta hand om allt och sådär. Men finns det inte någon annan i närheten som kanske skulle ha nytta av det här? Man kanske kan gå ihop och köpa en flismaskin och så har man helt plötsligt en bra produkt som man annars kanske också skulle ha tagit bilen och köpa i säckar då på någon byggvaruhus eller något sånt där. Jag blev också lite så här lite stött när min hemkommun då började med de här bruna soptunnorna.
Mm.
Och ja, det var ju ett krav som ställdes att nu ska du slänga bort ditt hushållsavfall. Alltså matavfall i de här bruna tunnorna. Nej, men det var då avfall. Det här är ju en resurs för mig. Det här använder jag.
Mm.
Jag slängde ingen mat i den gröna. Men det utgick man ifrån då. Mm. Och då är det ändå en kommun där det är ganska många som bor utanför tätorten. Så jag var ju tvungen att liksom förklara, argumentera och ansöka för att få behålla mitt matavfall. Och det går liksom stick i stäv med permakulturtänkande. Och egentligen stick i stäv mot sunt förnuft skulle jag också säga. Mm. För att det är en resurs. För då, om vi inte går tillbaka till det här med odling då. Att då ska vi åka och handla kanske jordsäckar. När vi egentligen skulle kunna tillverka vår egen matjord. Och det kan man ju göra på ganska liten skala också. Man kan tillsätta olika bakterier och mikroorganismer för att skynda på det, men det behöver man inte. Men har man bara lite kunskap så går det ju att tillverka sin egen jord.
Och det är ju också inte jättesvårt ändå.
Nej.
Alltså, jag började med det för några år sedan och trodde verkligen aldrig att jag skulle gilla det här med kompost till exempel. Hade ingen kunskap om det och inte varit så här odlingsmänniska, men tänkte att det vore ju lite roligt att tänka om jag kunde börja förstå jorden som börjar där och börja se om jag kan få ordning på den här trädgårdskomposten som är. Och, så här. Och sen när jag insåg hur fort det kan gå när man börjar läsa på lite grann bara om hur man ska mixa det, och så börjar jag köra bokashi och blanda ner det i komposten.
Mm.
Och de dagmaskar jag fick i den där komposten, det var ju helt magiskt. Mm. Jag stod och jublade så grannarna bara tittade på mig när jag stod och grävde i komposten. Och bara, jag grävde ner det här för 2 veckor sedan och kolla hur det ser ut.
Ja.
Det var ju jättebra jord. Alltså.
Mm. Ja, man blir lycklig när man hittar så här dagmaskar och man ser att det är riktigt... Att jorden är levande.
Ja, det är ju sån otrolig skillnad. Ja, liksom.
Sticker in handen och känner den här goda värmen.
Ja. Ja,
för det är egentligen jord vi odlar primärt, ska man tänka. Det är den som är det viktigaste. Det är därifrån det utgår.
Men hur ska man tänka? För det är ju olika typer av jord också på en plats. Mm. Alltså ibland så är det, alltså om man tänker pH-halten. Mm. Att ibland är det väldigt sur jord och ibland är det... Inte sur, basisk. Hur ska man veta det där då? Vad det är för typ av jord man har och vad det är som passar på just min plats?
Mm. Inom permakultur så är det ju en viktig del av designen då att man inte bara observerar utan också gör en del mätningar. Alltså tar reda på sådana saker som skuggning, vindriktningar, frostfickor, vad man har för olika sektorer, mikroklimat, men även jordkvaliteten. Vad man har för typ av jord, om det är lerjord eller mer sandig jord, men också pH-värde. Och det är klart att det kan ju hända att man har en väldigt sur jord, men ofta så blir alla typer av jordar bättre när man tillför organiskt material. Att det blir också lite fel ände att tillföra kanske kalk eller liksom hålla på och själv laborera. Utan naturen är väldigt duktig på att balansera sådana här liksom avvikelser om man bara ger den förutsättningen att liksom leva och att man skapar liv i jorden.
Mm.
Så att lägga på organiskt material och så att man skapar förutsättningar för jorden att komma igång och leva, då får man oftast en bra miljö, i alla fall i det skiktet. Sen kan det ju hända att det längre ner då kan vara väldigt sura lager och så. Men det ska mycket till att man ska hålla på och laborera med kalk eller något liknande.
Mm. Ja. Men om man då till exempel bor, om man tar ett exempel, så bor du i en tallskog eller en skogstomt sådär, och du har mycket barr på marken och sådär. Är det då det du ska använda främst för att kanske täckodla såhär, granris och barr och grejer, medan om du bor i en det är bara lövträd runt omkring dig, så kanske det är bättre att använda löv, eller hur ska man?
Ja, det är ju en bra tanke att se vad man har omkring sig. Men det kan ju vara bra att tänka till också när det gäller just barr och material från tallskog. För att det kan bli problem att det blir till exempel väldigt surt och så.
Okay.
Så att man behöver ha lite kunskap kring det också. Men som princip så ska man först och främst titta vad som finns. Om det funkar. Men sen i andra änden så liksom att lösningen finns i problemet. Att okej, men vi har en lite mer sur jord då på ett ställe. Då är det också att tänka att, ja, men vilka växter trivs då i sur jord? En viktig princip är att försöka arbeta med naturen istället för mot naturen. Och det kan vara en sån sak då att man, okej, vi har en sur jord och det är så här. Det är svårt att motverka, men att vi då anpassar det och fundera på vad passar, vad trivs här.
Men om jag vill odla någonting som inte trivs i en sur jord då, ska jag bara inte göra det enligt permakulturtänket, eller ska jag?
Ja, det beror ju på.
Alltså, ha en pallkrage.
Har man en väldigt sur jord så det går ju att göra odlingssystem med upphöjda bäddar eller ja, andra system där man liksom tillför och skapar en jord som blir bra då, genom kompost eller vad man nu har. Man kanske har tillgång till stallgödsel eller sånt där som blir ett lager mer fritt ifrån den naturliga jordmånen under.
Just det, så det kan ja. Ändå funka då?
Ja, ja absolut.
Ja. Ja, och det här med upphöjda odlingsbäddar, det är ju också en grej. Att man ska ju helst inte gräva i permakultur. Mm. Är det så?
Ja, precis. Så är det. Och anledningen till det är ju att det är för det första är det ju energikrävande. Och jorden blir också bättre om den får vara orörd. Så att lägga någonting på jorden och låta till exempel maskar och andra göra grävjobbet är ju mycket bättre. Det finns en annan sån där princip är att använda små och långsamma lösningar istället för stora energikrävande och snabba lösningar. Vi vill ju oftast liksom få resultat snabbt och bli imponerade av en stor tuff maskin eller något sånt där. Mm. Jag hade på min förra gård en ganska stor yta med kvickrot och ja, någon slags gräsmatta eller gammal eländig markyta där jag ville odla.
Mm.
Och insåg jag att det här är jättemycket jobb att försöka gräva bort alla kvickrotsrötter. Men då skaffade jag två grisar och hängade in den där ytan och så fick de vända runt jorden och böka och äta kvickrötter och så.
Just det.
Så de trivdes och jag fick ju då ett resultat på den här marken som jag ville ha.
Ja.
De åt inte upp allt, men väldigt mycket. Så jag fick ett bra försprång.
Mm.
Och det tog ju lite längre tid än om jag skulle ta dit en tung maskin och fräsa eller något sånt där. Det skulle dessutom bli ett sämre resultat. Mm. För att jordfräsar äter ju inte kvickrotsrötter.
Men sen så tänker jag också att nu vet jag inte riktigt, jag gissar att det är ett sätt att tänka som man använder i permakultur. Liksom, men jag är en sån som vill att saker ska gå fort och att jag kommer på en idé och sen så vill jag att det ska hända nu. Mm. Vilket ofta innebär, drar jag iväg till affären och konsumerar, gräver en grop, gör det här. Och sen så insåg jag det här med att, men tänk om man testar och inte gräver då, vad händer då? Så då la jag ut, tänkte jag, men här vill jag ha en rabatt.
Mm.
Det låg kanske inte så mycket planering bakom som det ska göra i en permakultur liksom, kontext då. Mm. Men då la jag dit gamla kartonger som jag hade, alltså apropå avfall. Mm. Så jag tog kartonger som låg i garaget och väntade på att dra sig iväg till återvinningen. La ut den bara på gräsmattan.
Ja.
Och sen så la jag kompostjord över och lite annan jord som jag hade och sådär. Och så planterade jag potatis där.
Mm.
Gjorde några hål i den där kartongen och bara stack ner potatisarna liksom. Och det växte som bara den. Mm. Och sen så året efter, när jag då liksom höll på att kolla där, då var ju kartongerna var ju borta och det hade ju liksom blivit, det var ju en gräsmatta under längre, utan det var ju verkligen ett rejält potatisland.
Ja, mycket mer luckor gjorde också.
Ganska häftigt.
Ja, precis.
Och det var ju mycket mindre jobb.
Ja.
Att inte gräva.
Mm, mm. Det där är ju en typisk permakulturtillämpning. Det är ju inte förbehållet permakultur. Det är ju många som har insett det här med no dig, som man säger. Att det är bättre. Speciellt när man utgår från en gräsmatta. För de är oftast väldigt, väldigt kompakta och det är inte särskilt luckor jord. Och det är också väldigt arbetskrävande att få bort den där gräsvålen. Så istället bara täcka över. Det gäller ju att man är noggrann när man täcker. För gräset vill ju väldigt gärna komma tillbaka.
Mm.
Potatis är en bra gröda att börja med också.
Mm. Som gräver sig ner liksom.
Ja.
Men du, jag är lite nyfiken, för du gjorde det här först på en gård och byggde upp liksom enligt permakulturtänket. Mm. Och sen flyttade du.
Ja.
Om du skulle beskriva liksom skillnaderna här. Hur började det och vad hände sen när du flyttade? Hur såg din första gård ut? Hur hade du tänkt då?
Den var lite mindre. Ja, vad är skillnaden? De är ganska lika, men ändå inte. Jag hade mer sandig jord till exempel. Väldigt sandig jord, det hade sina fördelar. Morötter gick väldigt bra till exempel. Men jag märkte också att vattenbehovet var väldigt stort. Och den viktigaste begränsande faktorn för tillväxt var bevattning. Och när jag gick med vattenkannor så där, när det var torrt, det kunde vara en hel vecka utan regn och så, så det var väldigt mycket jobb, och ändå så märkte jag att de hade behövt kanske dubbelt så mycket vatten för att växa till. Och då började, och det var en sån här observation, okej, jag har, det är en feedback, alltså det är en, jag får ett svar från naturen, från mina system här, att hallå, vi behöver mer vatten. Och jag får en feedback från mig själv. Det här var jobbigt, det här tar tid. Det här vill jag komma bort ifrån.
Mm.
Det här vill jag designa bort. Och då tänker jag, vad har jag för resurser när det gäller vatten? Ja, jag har naturligtvis kommunalt vatten. Men det är en osäker källa. Det kostar också pengar. Även om vi, tack och lov, har väldigt, det är väldigt billigt nu. Men det egentligen är en dyr resurs som vi ska spara. Men däremot har vi regn då. Men den kommer ibland, men ibland inte. Men jag har tak, och jag har mina odlingar ganska nära flera tak. Så då satte jag upp hängrännor, stuprör, och så grävde jag en stor damm väldigt nära mina odlingar. Då kunde jag samla regnvatten, och jag placerade dammen lite ovanför. Så jag kunde vattna med självtryck i princip, eller med en enkel dränkpump bara om jag behövde lite mer tryck. Så, där. Så det var ju den platsens förutsättningar då. En väldigt väldränerad jord som inte håller vatten. Så då var det fokus på vatten. Den här gården som jag har nu, där är en mycket mer liksom lerjord. Och, det är ganska platt mark, så att den är inte så väldränerad. Så här, jag har bara odlat där ett år, men här verkar vatten inte vara ett så stort problem. Nu får man ju titta över flera år också då, om det är torra somrar eller blöta somrar och så. Här är det istället vind som är liksom det jag behöver tänka på mest. Att fundera kring vindskydd och varifrån kommer vinden och så. För det är det som är den stora begränsande faktorn. Det är för öppet och för vindutsatt. Och då märker man att tillväxten minskar.
Men hur länge, du har odlat där i ett år, sa du. Hur länge har du bott där då?
Ett och ett halvt år.
Alltså du hade ändå inte så här, att nu ska jag bo här i tre år och se hur solen rör sig och grunna och fundera på det optimala. Utan du satt ändå igång ganska...
Ja, det gjorde jag. Men väl medveten om att just det här att jag försökte och har försökt lägga band på mig själv att inte göra stora saker, alltså mer oåterkalleliga grejer som grävning eller byggnader eller så. För det är precis som du säger att det kräver egentligen observationer minst över ett års tid för att lära känna sin plats i många olika aspekter. Och här i Västerbotten då till exempel så har vi ju rätt mycket snö på vintern.
Mm.
Och har man inte upplevt en vinter så kan det ju visa sig att oj, det här som jag, rabatten som jag placerade här, det är ju precis där den här stora snödrivan hamnar när jag måste skotta snön. Eller här kanske det drevar upp jättemycket snö så att det är flera veckor senare innan den liksom... snöfri, sådana saker. Men det var ändå att de här bäddarna var ganska enkla att göra och jag var ändå rätt så säker på att här kommer jag vilja ha odlingsbäddar. Det är lätt att flytta på om det skulle behövas, men jag kom ändå fram till det att det här är inga konstigheter. Så jag körde igång med de här odlingsbäddarna.
Mm. Ja. Men jag får det ju lite att låta som, och så har jag fått för mig att det, när man väl har kommit igång så ska det vara mindre skötsel.
Mm.
Stämmer det? Eller är det ute och cyklar?
Det är ju det man brukar kalla för permakulturens heliga graal. Att när man har en perfekt design så att säga, då är det nästan bara att skörda.
Mm.
Och dit når vi nog aldrig. Dels för att förutsättningarna ändras också. Att man måste hela tiden observera och interagera vartefter. Det är inte så att man gör en design och så är det färdigt för 50 år framåt. Utan man måste justera och så. Förutsättningar förändras. Vi når heller aldrig en perfekt design. Det är alltid någonting att göra. Så, men man strävar dit här. Man kan alltid liksom fortsätta tänka. Hur kan jag liksom bygga in i systemet att jag inte behöver göra det här momentet, vad det nu kan vara.
Jag tänker det här med i norra Sverige där vi så tydligt har 4 olika årstider och en väldigt lång vinter. Hur förändrar det tänket?
Mm. Återigen så behöver vi jobba med naturen och inte mot naturen. Och att jobba mot naturen här uppe innebär ju till exempel att inse att vissa växter helt enkelt inte trivs här. Hur vi än gör så blir det liksom uppförsbacke. Vi kan absolut skapa växthus och vi kan leta efter gynnsamma mikroklimat vid söderväggar och husväggar och skyddade lägen och sådär. Och det är alltid kul att prova. Men att ändå någonstans erkänna att ja, men det här klimatet finns här. Och skulle vi välja till exempel en annan sort, och vi väljer svartvinbär istället för någon fancy, jag vet inte, körsbärsträd eller någonting, så får vi mycket, mycket bättre skörd. Mm. Då kanske vi ska acceptera att men här funkar det här bättre. För att det här med skörd är också viktigt. Alltså att tänka att vi behöver få ut en skörd. För det, i slutändan så ska vi människor ska också leva i det här systemet. Vi behöver också ha mat att äta. Så permakulturen strävar efter att skapa hållbara system där bördighet och biologisk mångfald och så vidare ökar. Men det ska också tillgodose mänskliga behov av mat, växtfibrer och social samvaro, estetiska behov. Alltså att det ska vara vackert och trivsamt att vara på en plats.
Mm.
Precis. Så våra förhållanden då, att hålla ett växthus varmt en hel vinter, då kanske man är lite ute och är det här rimligt?
Ja. Då kanske man ska vinterså i det växthuset, eller?
Ja, kanske det.
Man stoppar ner frön och så låter man det som bara snöa över.
Ja, det skulle vara en bättre tillämpning. För det kräver ju väldigt mycket mindre energi. Och så får naturen ha sin gång istället. Att när det är dags för fröna att vakna så vaknar de. Och då är det dags.
Mm. Precis. Okej, men vi måste börja avrunda här, även om jag skulle kunna prata hela dagen om det här. Men om man då vill liksom börja med det här, så har jag ju börjat förstå nu då att man ska inte, om man redan har en befintlig trädgård eller odlingslott någonstans, så är det kanske inte gräva upp alltihopa och börja om från början vi ska göra. Och jag känner min plats hyfsat väl. Men vars börjar jag då? Vilken del börjar jag i?
Ja, ofta så har man redan en trädgård och har hållit på ett tag, så har man mycket av det här tänket i sig redan utan att man vet att det liksom handlar om permakultur. Alltså, det är ju i mångt och mycket sunt förnuft också. Men permakulturen har ju som ändå en mer medveten process och design och liksom mycket mer tydliga liksom principer att jobba emot. Men jag skulle säga att det börjar nog kanske i köksbordet med papper och penna och en enkel karta. Och kanske lite inventeringar. Vad har jag för resurser? Vad saknar jag? Var lägger jag min tid någonstans? Vart vistas jag på platsen? Man kan sätta en liten en sån här tracker på sig som finns i telefoner. Se vart rör jag mig på platsen mest? Vilka platser rör jag mig inte på? Det är också en sån sak som man tar hänsyn till när man designar. Att, du vet, bästa gödseln är trädgårdsmästarens skugga. Alltså att sånt som är skötselintensivt behöver vi ha mer nära oss där vi vistas mycket.
Just det. Och potatisen längre bort, eller?
Ja, det skulle kunna vara. Äppelträden eller annat. Men det är flera faktorer man tar hänsyn till när man placerar. För det är just placeringen och inbördes placering mellan saker som man har som är väldigt, väldigt viktig att tänka på. Så där kan man ju börja. Men varför inte läsa lite grann och låta sig inspireras utav tänkandet? Jag skulle nog vilja säga att permakultur är mycket en slags tyst kunskap också. Att det, man får den genom att läsa och förstå, men framförallt genom att prova på och observera och testa sig fram, våga misslyckas. Och, så att du får en slags internaliserad tyst kunskap för din plats och för ett slags praktiskt handlag. Så att du intuitivt vet att nej, men det här trädet ska jag nog ställa här.
Just det. Gud vad spännande. Nu vill jag ju bara att snön ska försvinna så man får börja någon gång. Du, stort tack för att du kom hit och pratade med mig om det här.
Tack för att jag fick komma. Jättetrevligt.
Det här var alltså David Viljebrand. Själv heter jag Elin Leonberg och Klimatekot. Det görs i samarbete med energi- och klimatrådgivningen vid Umeå kommun. Tack som har lyssnat.